Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Den tredje och sista intervjun inspelad under Åre Sessions Breakfast Talks powered by Oatly är med skidåkaren, företagaren och äppelodlaren Tom Oliver Hedvall. De flesta känner nog till honom från just skidåkningen där han har varit en stor profil under många år tack vare tävlingar, medverkande i bland annat filmer som Free Radicals och inte minst då han är ett av namnen bakom CMD Skis som byggs upp i Åre. Men i vintras så fick han även välförtjänt mycket uppmärksamhet för ett ganska omfattande projekt där han tillsammans med ett gäng vänner med hjälp av färja, tåg och Transsibiriska järnvägen tog sig hela vägen till Japan med ett minnesvärt stopp för Sibiriens bästa puderåkning tillsammans med Sibiriens egen Jeremy Jones. Och det är just om denna tågresa som vi kommer att prata om under intervjun. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 205 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com. Missa inte heller den nya Facebookgruppen podcasten Husky, lyssningar och upplevelser där ni kan komma med feedback på avsnitt på podden och kanske tipsa och inspirera varandra till era bästa tågresor. Husky finns även på Instagram.
Så där då, då är klockan 8:50 och vi börjar med årets sista breakfast talks på Åre Sessions tillsammans med Oatly. Med Tom Oliver. Välkommen upp och hit.
Tack så mycket, tack så mycket. Hur roligt att vara här.
Ja, men hur är det med halsen?
Ja, halsen har ju varit med på festival i helgen, så att den har fått känna på. Men den kom tillbaka rösten och känner mig ganska redo för det.
Ja, vi får hoppas att det håller i 50 minuter. Jag har även ett tåg att passa så att vi kan ändå liksom inte hålla på allt för länge.
Ja.
Men viktigast först och främst, hur går det med äppelodlingen?
Ja, alltså träderna står ju där nu. De har väldigt lite löv, men jag håller tummarna. Jag har inte fått min första skörd ännu, så att jag hoppas att den kommer.
När planterade du då?
2 år sedan och 1 förra året. Jag kör liksom något varje år som jag sprider ut. Testar lite olika arter. Ryska sorter kör jag på.
Ja, det låter smart. Men är det liksom, är det här för långt norrut egentligen, eller?
Nej, men det finns vissa liksom äppelträd som passar bättre för Norrland och vårat klimat. Men just Åre har ju skitdåligt klimat för att odla saker.
Ja. Men det är bara talang som växer i Åre.
Exakt. Jag tror det går. Vi ska lura systemet.
Ja, men det är bra. För att överkompensera med kärlek.
Mm, exakt.
Vad svarar du på frågan, vad jobbar du med? Är det äppelodlare?
Oj. Du börjar med den svåraste frågan.
Ja, exakt.
Jag jobbar med ganska mycket saker, allkonstnär, men guide, utbildad guide och skidåkare och skidtillverkare skulle jag nog säga att jag främst sysslar med just i år.
Det finns inga korta svar på den frågan. Jag
tror inte det.
När jag pratade med dig i telefon innan innan det här, när vi började planera det här, då var du på, satt du på en segelbåt utanför Norge och sa att ni bara, ah, men vi ska snart hoppa ner i båten och gå upp och köra topptur. Lämnade mig en ganska stor dos av avundsjuka. Men det har varit din, lite grann hur du började avrunda säsongen med Ski & Sail i Norge.
Ja, men exakt. Ett projekt som ändå pågått i huvudet ganska länge, som nu har fått tagit form. Och vi seglade upp båten från Stockholm upp till Trondheim i höstas, jag och tjejen. Och den har liksom legat där i bakhuvudet, även alla andra häftiga grejer vi gjort under vintern. Så den liksom...
Du har haft en mäktig säsong.
Ja, det är helt fantastiskt.
Hur går den att summera?
Ja, men jag tror det var lite så här, jag vet inte om det är så här sista innan man fyller 30 och man bara försöker göra allt som 29-åring. Nej, så är det inte, men ja, hur ska man summera det? Fullt upp. Det är nästan som att man känner att det kan bli skönt med semester efter säsongen, för det har varit väldigt mycket av jättebra och roliga saker.
Men så här, och drömprojekt som du har lyckats förverkliga också.
Ja, på något sätt lyckas jag ju tajma in allting på samma år. Mm. Men det är vad man ska göra nästa år.
Det är svårt att toppa.
Ja.
Om man ska säga, spola tillbaks till då allting började. Var det väntat, skulle du säga, att du skulle ägna ditt liv i skidåkningens tjänst?
Ja, uppvuxen i Funäsdalen, 10 mil över fjället ditåt ungefär. Eller så, på andra sidan här. Och där har man väl ganska limiterade val om man ska syssla med. Och med skidåkningsintresserade föräldrar så var ju banan för mig ganska utstakad. Sen var det ju fördel att jag tyckte det var skitroligt från första dagen typ.
Då liksom har du haft en period då du har varit på väg bort från skidåkningen?
Inte frivilligt,
nej.
Ska jag säga.
Nej, det kommer vi återvända till.
Ja, så att, nej men, jag vet inte, men barnet som började i Funäsdalen finns ju fortfarande kvar och peppet är ju exakt lika stort nu, vilket är ganska konstigt. Jag vet inte hur det går till egentligen. Men,
var din uppväxt, var den liksom som man kan tänka? Med
ja,
liksom skidåkningar varenda ledig timme och ni åkte med familj? Och...
Ja, men lite så var det. Man började ju liksom i alpinklubb i Funäsdalen ganska tidigt. Körde på det, men sen jag var ju friåknings- och hoppintresserad väldigt, väldigt tidigt också. Så då började det bli så här, slutade vi tidigt en dag på skolan, så satt vi oss på skidbussen upp till Ramberget 40 minuter för att kunna åka skidor i 40 minuter för sen åka skidbuss hem i 40 minuter. Ja,
men vilken generation typ, du, ja, men du fyller 30 nu, så att dina liksom, din barndoms idoler och förebilder, vilka kollar du på?
Ja, men det var ju Jon Olsson och Henrik Winstedt och det hade precis börjat komma, de här skidfilmerna, så här Happy Days och Session 1242, alla så här. Så då liksom växte jag upp till de skidfilmerna. Så där tror jag mitt friåkningsintresse startade.
Men och var det liksom, hur tidigt, eller har du någon gång haft så här, ja, men det här ska jag bli när jag blir stor liksom? Var det skidåkningen?
Ja, men det kanske bara var skidåkning. Jag funderade lite förut på det här och det känns som att jag bara har tänkt på skidåkning hela livet.
Inte så dumt.
Nej. Enkelt.
Men åkte ni på, så då åkte till Ramberget, men liksom åkte ni var mest här, åkte mest lokalt.
Ja, alltså ända tills jag fyllde 16 egentligen 15, då får man inte bo kvar i Funäsdalen för det finns ingen gymnasium där. Då flyttade jag hit upp. Och då hade jag väl egentligen varit i Åre en gång tidigare kanske i livet, så att...
Ja, du gick gymnasiet här.
Ja, gick i Järpen.
Inte skidgymnasiet.
Nej, liknande vinterakrobatik som det hette då. Jo. Vi var första klassen.
Skidballett på schemat.
Ja, men typ. Jonglering hade jag.
Nej. Ja, kul.
Men och då flyttade jag upp och hamnade i världens bästa klass. Det var ja, men hela för mig skidvärlden då i min åldersgrupp började i samma klass och var skitpeppad på att åka skidor. Kanske inte gå i skolan, men
men har du någon gång liksom satt upp som en plan för ditt skidåkande? För någonstans längs vägen måste du ändå upptäckt att du hade någon slags talang liksom. Och liksom så att du kanske, ja men jag ska göra den här tävlingen för att det kan leda till detta, eller jag vill lära mig det här tricket för att det kan leda till det här. Så.
Ja, men som sagt, jag tror att när jag gjorde det aktiva valet att jag skulle liksom flytta upp till Åre, fortsätta satsa på skidåkning, men inte i alpin form utan fri, så började man ju tävla, man började med en klass där folk tävlade i friåkning och sånt. Så att jag tänkte väl inte direkt så här, det här ska jag göra, utan det bara vart så. Och sen pushades vi väldigt hårt i klassen, och i och med att vi var en extremt talangfull skara av människor, så att man åkte upp till backen varje dag och varit första till att åka sitt bästa, och det ledde ju till att man började tävla. Och såklart, man hade ju några mål. Jag vill bli bäst i parken, var det då. Jag ska satsa allt jag kan för den saken. Mm.
Men om du skulle så här välja ut några milstolpar som har varit viktiga i liksom din gärning som skidåkare, liksom karriär som skidåkare. Ja. Från liksom den kanske gymnasieåldern fram tills du blev lite äldre.
Men första milstolpen måste ju ha varit när jag switchade över och började åka friåkning på heltid. Då la man hela fokuset där, och sen nästa var ju när jag hade börjat tävla och det började gå lite bättre och jag vann en stor så här, internationell North Face-tävling och började få skidkontrakt, ett internationellt klädeskontrakt. Och,
vad är det här för ungefär för år?
Och hur 2008.
Och hur gammal var du ungefär?
16-17. Jag gick, nej, jo, näst sista år på gymnasiet. Ah,
okay, okay. Mm. En ganska trevlig period att få bli sponsrad.
Ja, det var mindre skola på slutet där.
Ja, jag kan tänka på det.
Men, ja, men det var väl det som vände från att vara att försöka komma upp till toppen och komma till toppen. Eller man fick börja resa runt och få betalda resor och fick möjligheten att börja filma. Och sen det sjuka där var att det gick från att jag bara hade tävlat till jag bara började filma. Det var liksom över en säsong. Mm. Så det var...
Men det är väl lite, inom den världen så är det väl lite de två karriärvalen man har. Antingen liksom tävla sig till så att säga, pengar och framgång eller filma sig till pengar och framgång.
Ja, och sen det här var ju lite innan hela Instagram och ja, sociala medietiden. Så det var lite om... då gjorde man ju skidfilm. Man filmade och sen kom filmen på hösten och ingen hade sett det som hade hänt. Så att då kunde man... Jag tror skidfilmen som var större på den tiden.
Jo, men verkligen. Alltså, jag kommer ju liksom när man gick på så här Free Radicals-premiärerna liksom, för varje år. Så där. Det var ju en stor grej.
Ja, det var ju spännande för branschen också. För man visste inte riktigt vad som hade skett den säsongen. Lite rykten som gick. Nu är man ganska maxad och matad med allting som händer. Så nu blir ju inte en skidfilm på samma sätt längre. Nej. Tycker jag.
Det är bara det här korta vardagsedits. Liksom.
Ja.
Men är det liksom... Jag vet inte riktigt vad jag vill med det, men liksom, är det, tycker att det är lite... Ja, det är väl kanske både bättre och sämre nu med sociala medier, men kan du sakna lite grann? Eller kan du liksom... Är det något... Man kan ju bli ganska mätt på allt med sociala medier, liksom, att alla de här snabba intrycken. Men samtidigt så kan man ju tänka sig att det är sjukt kul för att det göder ju inspirationen otroligt mycket.
Ja, det är verkligen en give and take det där. Alltså, som jag sa, man blir väldigt mättad, men också har ju lyft fram en scen med åkare som kan slå igenom på ett socialt mediasätt. Liksom. Man behöver inte få sponsorerna från början. Man
behöver en sluttning i en bakgård, så kan man liksom bli potentiellt nå hela världen. Liksom.
Ja, och det är ganska coolt att det är öppet för fler. Mm. Mm. Förut så var det väl kanske en lite mer stängd bransch.
Ja, för du fick, apropå filmer och Free Radical, så du var med i minst en sån, eller?
Två, tre, ja. Mm. Ja, jo, två i alla fall måste jag säga.
Hur var de att vara med i de där ikoniska produktionerna?
Ja, men för mig var det också min introduktion till Alperna, stor friåkning, och jag kom in, som sagt, jag var 17, fick resa ner och åka med de här idolerna som jag tidigare sett bara på film, och så var jag helt plötsligt där. Mm. I en miljö som jag inte riktigt var van vid då. Jag kom ju rätt hårt från parkursprung, och sen hade jag kört lite grann baksidan på skutan och åkt i Ramberget i skogen. Det är lite skillnad där.
Ja.
Så det var väldigt häftigt och väldigt, väldigt lärorikt att komma in med det gänget. Liksom.
Men om du tänker tillbaka på det, kom du liksom in övertaggad och bara skulle köra järnet, eller var du lite nervös? Eller?
Jag var nog lite nervös. Första året var jag ganska så här återhållsam, tittade, lärde mig mycket. Hade med min tremänning Emanuel Hedvall som bra mentor hela tiden. Sådär. Ja, men kör här, gör det här. Och lär mig om allt med laviner och terrängen. Det var liksom en inskolningsperiod där man får liksom tänka efter det. Sen år två, där tror jag djävulen växte lite grann. Och, ja, nu ska jag göra världens bästa filmpart. Det gick sådär.
Men vad, för du hamnade i en jobbig period en sväng också med skador. Men var det under filmprocessen eller var det mellan filmerna?
Det var liksom en säsong. Man kan säga lika så bra att jag har en säsong som bara lyfte mig upp och det gick skitbra alla tävlingar. Jag fick filma allting.
Ska man en säsong och bara slå i ansiktet?
Ja, så fick jag en sån där slå i ansiktet säsong där jag drog två helikopterturer ner från berget. Alltså ambulanshelikopter.
Heliski på ett annat sätt.
Ja, det tog lite musten ur kroppen.
Ja.
Det började med en försäsongskrasch hemma i Funäsdalen. Låg i tränarpark, felskär. Minns ingenting, men jag landade tydligen på ryggen. På platån. Spräckt hjälm. Spräckt njure kan man ja.
Kan
och, ja, och lite så här. Och hjärnan fick en rejäl hjärnskakning som ja. Sen låg kvar väldigt länge.
Ja.
Som en liten, ja, den var inte påtaglig i början, ska jag säga. Jag ignorerade det ganska hårt. Mm. Fortsatte åka när allt annat är läkt efter 2 månader. Fortsatte, skulle bara göra den här bästa säsongen någonsin. Österfåsen tusan. Var i Grekland och det där. Så bara, nu ska jag till Engelberg, nu ska jag göra det bästa jag kan. Och första åket, första filmdagen, så hoppar jag en stort isfall. Får lite medvridning i landningen och gör en framåtkullerbytta. Grejen är att där stod en sten. Så att jag höftade en sten i liksom urgången ur den här åket. Vilket resulterade i en bruten rygg. Så då var det klart igen.
Det är klassisk jobbig grej i början av säsongen.
Ja, och sen efter det var den lång resa tillbaka till skidåkning.
Ja. Men alltså, fick du liksom inga så här hjärnspöken efter första kraschen, typ att du blev rädd liksom, att du, eller var det bara, även nu är det bara vrida upp tempot och...
Det är det som är lite skrämmande med just hjärnskakningar som man har sett i så här studier och sånt, är att man tappar lite, eller man kan, vissa gör, och jag tror jag var en av dem, man kan få lite sämre konsekvenstänk efter en hjärnskakning. Man blir lite avtrubbad. Och jag levde en lite här avtrubbad säsong. Man blir lite, det är väldigt konstigt. Nu efteråt känns det fan vad korkat. Men samtidigt som man har en hjärnskakning i bagaget så tappar man lite av tajmingen, lite av känslan i åkningen. Så att jag tror att det ena ledde till det andra. Och sen var det en stor hjärnskakning. Sen byggde jag på det med små smällar för att man inte riktigt var med. Mm. Och till slut så, det var egentligen efter jag hade kommit tillbaka från ryggen också. Då började skallen så här, nej, nu lägger jag ner. Du har misskött dig ordentligt. Så att då var jag bara tröttare och tröttare under ett halvår tills jag inte klarade av såna här miljöer, skrammel eller människor eller för mycket fokuserad koncentration.
Liksom. Ja, men och det här med ryggen, det var liksom, du var sjukhusliggande i...
Men det, jag hade väldigt tur. Liksom. Jag slog av utskottet på ländryggen kan man säga. Problemet var att man har en väldigt stor muskelmassa, magmuskel som fäster i ryggen som jag slog av. Och det gjorde att man blev väldigt, väldigt stel. Så att det var mycket yoga och sånt efter det. Faktiskt. Men jag hade väldigt tur. Det gick bra. Huvudet var mycket sämre.
Ja. Men berätta lite mer om det där. Men liksom, när började du märka att det var inte stod rätt till med huvudet? Liksom?
Det var egentligen när jag jobbade då. Ganska intensivt. Och så var jag fick extrem huvudvärk. Det liksom köt i skallen. Och jag började liksom så här, det är något fel. Jag måste, det här var ganska långt efter. Men jag började gå till sjukan och bara, vad är det? Jag blev helt paj i huvudet varje dag. Liksom. De bara, och jag sa ganska tidigt det här, så här, men jag har slagit huvudet för ett halvår sedan rejält. Eller 9 månader. De bara, men hade du ingen hjärnblödning så är det lugnt. Liksom. Så jag fortsatte köra på, käka Alvedon, pressade liksom tills det inte gick längre. Och då, efter 10:e besöket så fick jag experthjälp av neurologen i Östersund och fick träffa folk med mycket kunskap kring hjärnskador.
Det känns som det sämsta man kan göra med i kontakten med sjukvården är att komma med en egen diagnos, för då kommer de bara avvisa den och köra på alla andra spår.
Ja, och om någon säger till dig bara kör på och käka Alvedon så är du rätt peppad på att höra det.
Jo, exakt.
Du vill ju fortsätta ditt liv, liksom inte bromsa.
Men kunde du köra skidor under den här perioden?
Nej, det här var på hösten och den vintern vart ju egentligen helt off. Jag flyttade hem, jag bodde i Åre men behövde lite hjälp med vardagligt. Mina dagar såg ut som att jag klev upp, åt frukost, gick och vilade, gick och handlade lunch, åt lunch, vilade, åt middag, gick och la mig. Det var liksom. Men så det var en väldigt speciell period i livet.
Men hur kunde det, för det är ju jävligt mörkt liksom.
Ja,
vad tänkte du liksom? Vad satte du upp för så här, vad hade du för motivation och vad satte du upp för så här framtidsmål för att?
Men det var väldigt svårt för att man gick då som en neurolog och snackade så sa de så här, vi har ingen så här, det finns ingen, det tar 6 månader för att läka, det finns ingen sån plan för hjärnan, vi vet inte riktigt. Men de sa typ 98% av alla blir bra om de sköter det rätt. Mm. Men det kan ta allt från ett halvår till 5-10 år. Så man var väldigt här, gick mellan hopp och förtvivlan hela tiden om det skulle bli bra. Och en period när det bara varit sämre och sämre för varje vecka, det tog det lugnare och lugnare, men det var liksom ingen skillnad. Mm. Så ja. Men först var jag väldigt nere, självklart, och sen började man fundera mycket. Och jag ska säga, det är ändå, för mig, den tiden i livet är det som har gjort mig klokare än någonsin. Jag reflekterade väldigt mycket över vem jag var och vad jag har gjort tidigare och hur jag har gjort det. Mm. Och som vi säkert ska komma in senare på miljön, så väcktes mycket av det miljötänket under den här perioden och hur jag har levt.
Ja, men det är som jag skrivit, så det finns liksom ett före och efter den här kraschen. Liksom.
Verkligen. Innan så reste jag och var väldigt, alltså jag hade, som sagt, jag hade ju jättetur och fick de här kontrakten. Jag fick resa runt och åka skidor på massa häftiga ställen. Och liksom, men jag var inte riktigt där.
Ja, ja.
Jag var liksom så fokuserad kanske på att göra för bra ifrån mig, så att man liksom uppskattar inte. Jag var inte så tacksam som jag hade hoppats på att jag var på de här feta ställena, utan jag satt, man satt på ett ställe och planerade nästa resa. Just och var fullt upp i ner. Och sen när man var på den resan så satt man i nästa resa. Så det var liksom aldrig... Och sen var det, vad håller jag på med? Fick jag efter det här. Du har ju haft a time of your life och du inte riktigt varit med. Så där finns det definitivt ett före och efter. Och hela tänket av vad som är viktigt för mig i livet. Vad uppskattar jag? Vad vill jag tillbaka först? Och med, så här, när jag var som sämst minut var det så här... Då, reflekterar inte över att kunna åka skidor igen. Var det, så här, fan, det hade varit svinfett att kunna hänga med kompisar och socialt snacka igen. Ha så här bra, trevlig relation med familj. Man liksom skalade bort allting. Och så började man bygga upp det igen. Och det var häftigt.
Saker man tar för givet liksom.
Ja, och det var jätteviktigt för mig. För att, så att jag är lite tacksam också. Fick slå huvudet.
Fler borde testa den. men, och liksom själva betydelsen, skidåkningens betydelse då, antar jag, i allt det här, så liksom anledningen till att du åkte skidor har också liksom ändrats ganska mycket. Liksom.
Ja, alltså anledningen är väl detsamma, att jag tycker det är så jäkla roligt. Mm. Den finns ju kvar. Men, och det var väl det också när jag låg där och tänkte när man skalat ner, så bara, vad tycker jag är roligast? Då var det så här, skidåkning kom ju ganska högt upp, och sen började man inse att jag har byggt ett helt liv kring att åka skidor. Alla mina vänner åker skidor. Allt jag gör har med skidåkning att göra, vilket också är lite skört då. Man har allting på ett kort, ett korthus, och faller det ganska isär om man inte kan göra det. Men då kom det ganska fort så här, alltså shit, att få åka skidor igen. Och det roliga var, när jag började kunna åka skidor, så var det som funkade bäst.
För rehab typ?
Ja, alltså jag kunde slappna av och tycka att det var så bra. Så att det, när jag var i backen så kände jag mig helt frisk. Då, jag var inte trött på samma sätt. Liksom...
Minns du det första åket?
Nej,
det var
liksom inte riktigt första åket. Man så här växte in i det. För när det var som sämst så kunde jag inte åka i backen. Liksom. För då var det, vet du, man ska tajma folk som åker höger och vänster för att hitta. Och hjärnan bara så här, det här är galet. Men när det började funka, då var det så här, jag är frisk.
vad är liksom idag då? Vad är skidåkningens skäl för dig idag? Om du ska så här välja något typ ögonblick eller liksom en känsla som, ja, men det är exakt det här du är ute efter. Det här är vad skidåkning handlar om för dig.
Oj. Alltså jag tror, som jag sa, glädjen och peppet, men den här, man kan komma in i en sån här form av zen-mode som folk sitter och mediterar sig till, men vi gör det varje dag i backen. Man, liksom, man är bara i det, man åker, alla bekymmer i livet är någon helt annanstans. Och det kan jag uppnå på ganska många ställen och på olika åk. Mm. Men...
Oavsett om det är topptur eller park, så liksom känslan kan vara detsamma.
Kan gå dit. Nu är topptur och park extremt olika. Får man liksom vara i zen-mode hela vägen upp och gå. Och så här, hålla i det. Park måste man ju vara 100% fokuserad hela tiden. Det går inte att slappna av. Och det vill, jag gillar väl det. Det är därför också man kanske utsätter sig för svårare och svårare åk. För att komma mer och mer till det fokuset. För det är det jag tycker det är. Och utvecklingen förstås. Men.
Den berömda bekvämlighetszonen. kopplingen mellan skidor och natur för dig. Är det liksom någonting, om du ska titta tillbaka på typ barndom och uppväxt, ungdom liksom. Var det liksom, då tar man liksom kanske skidåkningen och allting för givet mer. Och du kanske inte ligger och tänker så mycket på att det är vintrarna, måste ju liksom fortsätta så här. Och så.
Nej, men exakt. I början var det, som jag sa innan det här, så åkte man skidor och hade vi egentligen så mycket reflektioner över det. Men samtidigt så lades det en grund i att man alltid var utomhus, alltid i fjällen. Vi var alltid ute och gjorde missions och stack iväg. Så att, och sen när man började fundera på det så är man ju väldigt connectad till sin omgivning och naturen. Och man brydde sig väldigt mycket om det redan från ganska ung ålder, för att man... Mm. Det var ens andra hem. Att hänga runt. Man var ung så hängde man i skogarna i Ramberget och byggde hopp, och sen var det Alperna, och sen började man vara bland glaciärerna, och så började man se förändringen i de här och grejer. Så när man är i miljön hela tiden så blir det ju väldigt påtaglig, och det blir en väldigt stor del av en själv liksom.
Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Jag har ställt samma fråga till alla som har varit med på de här intervjuerna, om det fanns något särskilt ögonblick eller period då man gjorde, när man drog liksom de här, ja, men kopplingen mellan eller synen på hållbarhet överlag och själva liksom klimatet nu, som nu för tiden, så är det ju väldigt... De flesta är ju medvetna om det och har en åsikt om det och tankar kring det. Men så var det kanske inte för bara 5-10 år sedan. När blev det så för dig? När fick du börja liksom dra dem?
Ja, men det var nog där som vi sa, när jag hade ett år att tänka efter väldigt mycket, så började jag ju fundera på mina vanor och hur jag levde och hur jag ville leva. Och efter det, när jag kom ut igen i naturen, så hade jag väl en mycket större respekt och ett helt annat tänk kring miljöfrågor, och resande och allting hade ju fått sig en rejäl upp- och nervändning för mig, vilket var coolt.
Om du tänker på framtiden, vad befinner du dig på skala mellan hopp och förtvivlan idag? Om du tänker på framtiden?
Som du visade, fram och tillbaka. Så dang. Ibland blir jag superhoppfull och jätteinspirerad av människor och företag som gör extremt coola saker och visar att det går att tänka om och göra saker på nya sätt. Och på samma sätt så kan jag bli väldigt förtvivlad när man ser andra företag bygga flygplatser i skidorter. Så det går åt båda hållen.
Ja. Men var det naturligt för dig? För jag antar, i den här, i ditt ettåriga isolering och din så här meditativa resa, vad man kan säga, så nådde du vissa slutsatser. Men kom det naturligt för dig med... För det handlar väl i grund och botten också om att känna ett ansvar liksom.
Verkligen. Och för mig så är väl hela miljöfrågan eller miljödelen, det är väldigt personligt rotat i att man så här, jag ser mig själv inte till att ha större rätt till jorden än någon annan varelse eller människa eller vad som helst. Och då blir det ju väldigt starkt vad man gör. För jag känner att det är personliga. Visst, jag kan inte förändra världen, men jag kan känna att jag själv lever i symbios med resten av folk så gott jag kan, förstås.
Och det är också det, alltså, att ta steget ytterligare, då blir det ju att man liksom kanske känna någon slags ambassadörskap eller att man vill kunna inspirera och påverka och motivera andra. Kom det också naturligt eller?
Ja, men efter det här, om man börjar jobba mot, ja, men bryr sig mer om miljön, så börjar man också fundera på hur kan jag syssla med det här på ett sätt. Och sen egentligen utan att jag gjorde några stora efforts för att leta reda på en organisation, så drog sig det hållet. Så jag jobbade på TV Åre här tidigare och tog dit folk och intervjuade, och det var ju att jag gillade att prata med folk om miljön, och då fick jag dit Johan Ahlgren från Protector Winters, och så började jag snacka med honom, och där började jag en resa som ambassadör för POW.
För nu är du ju både, som sagt, som du sa i början, du är både företagare och profil och skidåkare liksom. Och är det i alla de här olika rollerna så ser du liksom som att inspirationen och ambassadörskapet är en viktig...
Liksom. Jätteviktigt. Det är väl de tankarna och den jag är, försöker få in både... Jag är en del av ett skidföretag, jag är inte hela företaget, men jag försöker vara den delen som jobbar hårdast för miljöfrågan. Och samma sak när jag jobbar för TV Åre, så såg jag som att det var min grej att hålla i det. Ambassadörskapet är ju jättestort, tycker jag, och viktigt.
Om du skulle försöka på något sätt summera dina regler eller ditt... liksom vilket... eller har du satt upp regler för dig själv? Så här, jag ska inte göra det här, jag ska göra mer av det här, jag äter inte detta. Och liksom så här, har du ett ganska så här strikt ramverk att förhålla dig till? Eller är det lite...
Jag skulle vilja säga att jag är lite loose, men sen när jag tänker efter så är jag väldigt olus. Alltså jag är ganska duktig på att gå all in på saker. Som med flygning. Nu har jag inte flugit på 3 år. Det var så här, jag ska inte flyga mer. Så, ja, då hoppar jag över det. Och sen, men däremot den här mat-switchen jag har gjort. Jag kom från en familj i Funäsdalen där man åt mycket kött. Och man liksom, det är ganska klassiskt. Liksom.
Jag tänker, alla familjer äter mycket kött.
Ja, och sen började jag säga, men när, ja, jag ska en dag i veckan vegetariskt. Mm. Och det växer så sjukt snabbt. Sen var det 2 dagar, sen 3 dagar, sen var det hela veckan. Och sen, bara sen kan jag börja mata ut alla mjölkprodukter. Och sen har ju utvecklingen på matbranschen gjort det mycket lättare. Mm. Så nu är man ju typ vegan.
Är det inte svårt att vara det i butiken nu för tiden?
Så att, men jag var väl inte så här, idag switchar jag till att bli vegetarian eller vegan. Det har skett över tid.
Om du ska liksom rikta blicken mot branschen då? Hålla oss till skidbranschen. Vad har du för tankar kring den världens största fråga? Men när det kommer till klimat och hållbarhet, hur bra tycker du branschen är på att ta sitt ansvar?
Både och då. Vi har ju vissa företag som jag sa tidigare som gör lite groundbreaking. Tänker om produkter, gör saker hållbarare. Vi har företag som jobbar med att hyra ut utrustning och grejer, att vi inte behöver äga allting. Där finns det mycket nya innovativa idéer. Men samtidigt så är ju så här influencervärlden och peppet på att ha nya fräscha saker större än någonsin, känns också, så att folk konsumerar extremt mycket ändå. Mm. Så att det finns några aktörer som jobbar jättebra och det finns några aktörer som jobbar emot. Liksom, både
men det går, man kanske ändå kan se en utveckling åt ett positivt håll kanske.
Verkligen. Mm. Man är bara otålig. Man vill att det ska ske nu.
Ja, allt. Men är du inne på det här med influencervärlden och så? För det är ju just, och börjar vi närma oss lite grann av det som intervjun kommer att handla mycket om med, den här, med resandet. Och det är ju lite problematiskt i skidvärlden liksom.
Jättesvårt. Alltså det är ju svårt om man har, som sagt, byggt sitt liv på skidåkning. Man älskar skidåkning, och kan man leva på skidåkning så kommer man försöka göra det i sin största mån, för att man, det man tycker är bäst om. Mm. Och samtidigt så är det ju så att skidåkare reser runt ganska mycket. Men jag hoppas att man kanske kan börja tänka lite om. Det finns mycket i vårt närområde som går att göra. Vi behöver ju inte åka jämnt över andra sidan pölen för att åka häftig skidåkning. Utan det går att hitta...
Ja, och närområdet behöver ju liksom inte vara promenadavstånd. Det kan ju liksom vara, jag menar, bor man i Stockholm så kan ju närområdet kanske vara... Norge kan ju kanske vara bättre än Japan och USA. Liksom.
Ja, har folk varit i Norge? Eller? Det känns som att folk har missat det. Hur jäkla fett det är där.
Ja, men precis. Ja, men jag kommer att snacka med en som han bara, jag fattar inte att folk håller på och åker över hela jordklotet till Nya Zeeland när vi har så här, Norge bara någon timme bort.
Ja, det är helt galet. Och det är väl kanske svagheten att man måste göra allting själv, gå. Så att, ja. Men samtidigt nu, Alperna med tåg, superenkelt. Det är så det funkar ju liksom.
Ja.
Och vara lite mer hållbar i resandet också.
när det kommer till det här resandet så fick jag någon sån här konstig parallell till ett gammalt, nu låter jag jävligt pretentiös, men ett så här citat från Hemingway när han pratade om cykling och bilåkning och att med cykling så får du liksom, då lär du känna landskapet och naturen bättre, för du måste kämpa dig uppförsbackarna och alltså njuta av nedförsbackarna, och när du sitter i en bil då sitter du bara och pöser liksom. Och det kanske, ja, då tänkte jag, men det kanske är lite samma sak med, man skulle kunna tänka med så här skidåkning och resor, att man nu för tiden, människan är så jävla bortskämd och vi tar allting för givet, man bara sätter sig på sitt flygplan och sen så vaknar man upp på andra sidan av världen, och då tappar man någonstans någon slags respekt för liksom hur stor världen är och alla liksom avstånd och vad som faktiskt krävs för att få allting. Medan om man liksom kämpar lite och skumpa transsibiriska, då njuter man av allting bättre på något vis.
Ja, men verkligen. Att, vi har gjort världen väldigt liten med hjälp av alla moderna resesätt. Och då börjar vi tro att man kan göra, eller tror vi gör det. Vi hoppar och gör en weekend här, en weekend där och ska se. Och till slut så man, ja, studsar runt. Och som du säger, man tar den långsamma vägen, så kommer ju upplevelsen också, tycker jag. Man träffar människor, man ser också platser och det blir lite mer... Du blir lite mer av en upptäcktsresande i en väldigt upptäckt värld, men att du själv får väldigt stor belöning, skulle jag säga, om man testar på att resa lite långsammare och se vad som finns. Mycket av våra upplevelser på den här transsibiriska kom ut av att vi inte hoppade över ett helt land.
Men hade du varit i Japan innan?
Nej, det var första gången.
Men när föddes liksom den här idén?
Jag tror att första tankarna kom kring, vi gjorde ett filmprojekt uppe i Hunddalen som ligger ovanför Riksgränsen. Då vi åkte tåg med all filmutrustning, alltihop upp dit, gjorde en tur upp på fjället, åkte skidor, det var helt fantastiskt. Tog tåget hem och så började jag tänka så här, shit, jag kan komma hit. Vart fler ställen går det tåg egentligen?
Det var, och det, för övrigt, det var den här filmen Isodus.
Exakt, ja. Det var det, som också hade en väldigt, ja, klimat tänkt där bakom, men... Så då satt jag och funderade på det där och sen bara så här, ja, Japan, allt det, alltså, man är väl så, som du säger, man är ju ganska influerad av att sett puderbild efter puderbild och så här, jättedjup puder i Japan. Så självklart så är det inte jag, som alla andra, man bara så här, jag vill också åka midjup puder varje dag. Mm. Nej, men så började jag titta på det och så här, ja, men transsibiriska, då kommer jag liksom genom halva världen mer för att ta tåget. Men sen hade man ju Östersjön och Japanska havet där som man också var tvungen att korsa. Det var ju problematiken i resan. Man måste ta sig över det på något sätt.
Och så ligger Nordkorea som en liten bromskloss.
Ja, precis. Man måste ju liksom runda och se ut. Så det, då var det ju att vi tog en färja från Stockholm till Tallinn och sen var det tåg, ja, till Moskva, Vladivostok då, och med massa stopp emellan. Och sen färja från Vladivostok till Sydkorea, Japan. Och sen var vi där.
men det ni också väl valde att göra var ju att inte bara resa dit, utan att göra resan till målet på så vis att, ja, men ni stannade längs med vägen och ni...
Precis.
Ja, berätta hur ni liksom så här, hela projektet, liksom så här, hur...
Men det börjar ju med så här, idén Japan, hur tar man sig dit? Och sen var det så här, ja, men det är ju jättejobbigt att bränna igenom ett helt land bara. Så började vi titta på skidåkning i Ryssland och längst efter Transsibiriska. Och liksom på en gång började jag inse att här finns det ju jättemycket potential. Vilka berg och... Men det verkar kallt, men det verkar finnas mycket berg och skidåkning. Så då tog vi kontakt med en rysk världstorsåkare som heter Ivan Malakov.
Alltså som åker på Freeride World Tour.
Ja, precis. För jag tänkte, han måste ha koll på Ryssland. Mm. Och han connectade oss med en guide i Sibirien. Och därifrån så började han var liksom...
Alltså en skidguide?
Snowboardguide. Han var snowboardåkare. Splitboardåkare. Han var som Jeremy Jones, fast i Sibirien.
Sibiriens Jeremy Jones?
Ja, ingen visste om han utanför Sibirien. Men nej. I Sibirien var han the man liksom, och kunde varenda kulle.
Wow.
Och var så här...
Men det finns liksom... Alltså man tänker ju inte ens... Att det ska finnas en sån splitboard-scen i Sverige, liksom.
Nej, man hade ju inte ens aning att det fanns en snowboard-scen i Ryssland överhuvudtaget. Typ.
Nej, nej.
Men de är jättestora i det egna landet. Inte så stora utanför. Men han hade varit ute, turat. Och vi hade ju sett att ett annat företag hade varit i Ryssland förut. Och åkt, där vi hittade lite inspiration. Och de hade varit på ett berg som hette Mamaj. Och vi var här ganska fokade på att vi ska också åka till Mamaj, för det verkar bra. Och han bara, ja men ni kan åka till det här Mamaj heller. Så följer ni med mig 3 timmar ut i skogen med tåget här, hoppar av och bor i en stuga mitt ute ingenstans. Ska jag visa den bästa åkningen som ni har typ sett i Ryssland. Så bara. Och då är man så här, man är lite så här, stämmer det här? Ska vi, eller vi vet ju att det där är bra. Men så bara, nej men vi chansar, vi kör på hans plan. Han verkar tycka att det verkar fett.
Ryska Jeremy Jones.
Ja, mm. Så vi hoppar på ett tåg. Det är ett annat tåg. Vi hade hoppat, vi kan säga från början vi tog oss till Novosibirsk, som ligger mitt i Sibirien.
Och det gör man via Transsibiriska.
Ja, och därifrån får man ta en shuttle då, för att komma till Tjerigesh, som är en skidort som ligger i Sibirien. Lite grann som Kiruna ser ut. Ett berg, en gruva, lite lägre. Helt okej åkning var det där också. Hade en pillow line i och det var kallsnö. Det var liksom, jag åkte puder ja, innan jul. I alla fall där, och det var skithäftigt. Men sen så var vi där 5 dagar och sen sa han, nu sticker vi till det här stället. Och då hoppade vi på ett annat tåg, ett mycket mindre lokalt tåg som bara gick ut mitt ute i ingenstans i 3 timmar. Då fick man avtala med konduktören att ja, men typ vid stolpe 45 så släpper du av oss. Och då fick man 30 sekunder på sig att kasta av all utrustning. Så vi stod liksom och körde en löpande band, bara skidbägar flög ur fönstren. Liksom. Och sen stod vi där helt plötsligt bara mitt ute i skogen. Så bara, hopp!
Men guiden var med?
Ja, guiden var med. Ja. Men så kom det en annan rysk på en gammal ockelbo med släde typ. Sen slängde upp all skidutrustning på, eller alla packning. Och sen turade vi upp.
Direkt från spåret?
Från spåret. Mm. Och gick väl ett par timmar upp. Det var typ minus 35. Kom upp till den här stugan som låg jättefint vid en älv. Och flyttade in utan el och vatten och allting. Och så bodde vi där i 5 dagar och gjorde de bästa åker jag gjort i alla fall den här säsongen, garanterat.
Och vad var det för typ av liksom terräng, vad var det för höjder? Och det var skogsåkning?
Det var skogsåkning med väldigt stor öppen skog, pillow lines. Alltså det var de här pillow lines som man har bara sett på film för mig. Och bara, va? Det är inte ens blivit liksom, det är inte ens januari. Och jag står på de sjukaste åken jag har stått på någonsin typ. Så det var superhäftigt. Självklart så var det väl extra häftigt på grund av att jag var i Sibirien, men ja, det var en rivstart på säsongen kan man säga. Och ja, men det var speciellt. Man turade, vad kan man säga, höjden kanske var 700-800 meter, så det var inte så jättehöga berg. Ganska runda, såg ganska svenskt ut. Terrängen är ganska svensk. Mm. Samma typ av skog och miljö. Men sen var ju åkningen inte så svensk.
Nej, det var inte så jämtländsk.
Nej, eller ja, det finns ju bra tillolines i Jämtland också, det ska man ju inte... Ja. Nej, men... Så kom man upp där och så körde man på. Det var minus 38 i botten om morgonen vi gick upp. Man var där, shit. Man hade på sig så dubbla långkalsonger, dunshorts, dubbla underställ, dunjackor. Men sen faktiskt när man gick uppåt så steg ju värmen lite. Så det var kanske minus 20-25 på toppen.
T-shirtväder.
Det är torrt.
Ja, men precis.
Så det är inte som minus 25 här, heller i Stockholm. Det är en stor skillnad. Men svårigheten med kameran var väl det som var vårt så här, största huvudbry. Så här, kameror gillar inte minus 35.
Nej.
De lägger av.
Mm,
men vi fick ihop det, vi hade det skitbra. Kom ner, hade bastu vid älven. Och så fick vi så här, de så här, det heter banja i Ryssland. Och de har så här, traditionella bastutraditioner. Man liksom får... slagen med massa ris och grejer så här, olika och så rökelser och grejer, så det var ganska häftigt faktiskt. Mm.
Men hade ni liksom någon tidspress här liksom, att ni var tvungna att vara ni hade de där 4 dagarna och sen så måste ni fortsätta för biljetten skull och så.
Ja, precis. Vi hade på nyårsafton väldigt bra planerat 12 timmars resdag för att ta oss tillbaks till Novosibirsk. Mm. För att hinna med dagen efter nyår skulle vi vara på tåget vidare mot Vladivostok. Mm. Så att det vart, jag vet inte vem som höll i den här logistikproblemet, men på något sätt så reste vi alltid på nätterna.
Men smart.
Ja, jättesmart. Man är inte alls paj som människa efter 12 timmar biltur mitt i natten. Så att då firar vi nyår i en skåpbil, 12 pers och vodka.
No shit. Och det är ju också när ni reser sådär så tid som, det blir inte jetlag på samma vis, utan det liksom rör dig ganska långsamt mellan tidszonerna. Sådär.
Ja, alltså... Första 2 dagarna var ganska lugnt, då kanske vi bara plockade 2-3 tidszoner till Novosibirsk. Men sen så matade det på ganska snabbt ändå. Det är ändå så här 10 timmars skillnad eller varandra till Ladosa också. Man satt sista fyra dagar rad, liksom kommer man in i en halvdegmål. Men det blir bättre än att flyga, man liksom kommer in i det. Men sen, allt var så konstigt. Var är man nu någonstans? Vad är klockan idag? Man klev upp på tåget, så jag har ingen aning. Helt plötsligt var klockan 1. Så, va? Var det inte 10 alldeles nyss?
Hur, dagarna på tåget liksom, var, hur såg det ut? Beskriv miljön.
Ja, men miljön, det var ganska mysigt ändå. Man låg långa sovmorgnar på vägen dit då, för man låg lite jetlaggad då. Och sen, jag hade laddat upp en massa filmer och podcast och allting. Men man åker ett gäng på 7 pers. Det var ett väldigt så här, ett gäng som var ganska hopplockat. Vi var inte, alla kände inte varandra jättebra liksom. Och så vi satt och snackade. Det var supersocialt. Bara liksom prata oss igenom hela Ryssland och satt och tittade ut. Man sitter ganska mycket så här och bara kollar ut. Så det, ja, det är häftig miljö man också.
Men det är också den gänget liksom, var, du sa att det blev lite hopplockat. Var det liksom, för ni fattade liksom att ni gjorde det här till ett projekt och det filmas och allting. Så att det blev lite ett projekt helt enkelt.
Ja, men verkligen. Ja, det började ju så här, som jag säger, backa bandet lite grann innan resan. Då fick jag den här idén om att dra dit. Jag började snacka med folk. Bara så här, egentligen bara ganska löst. Bara så här, jag skulle göra det här, någon som är peppad? Och så började så här, ja, men en gammal kompis, Matteus, bara, men jag är peppad. Jag vill, det här låter ju skithäftigt. Inte, han är liksom inte i samma miljö bakgrund, men han var så här, det här är asfett. Och sen, ja, men självklart min tjej Sibylla var ju med från första början. Och så började jag prata med Erik Nylander som är filmare. Bara, det här, skulle du vilja göra någonting på det här? Det här skulle kunna bli något. Och han bara så här, lätt, jag är på. Och sen efter det så kom det folk och så började vi snacka med Mattias. Men jag är en polare som heter Johan Rosén som är jätteduktig bräda liksom. Började vi snacka med honom och bara, ja, men han hoppade också på. Och jag hade åkt mycket skidor med William Larsson säsongen tidigare i Engelberg. Så bara, William, det här känns som en grej. Han skulle jag vilja ha med mig liksom. Så började jag snacka med William och han bara, ja, men fett, jag är också på. Och plötsligt så hade vi blivit crew. Och då kände han Johan Rosén, en kompis som kände en kompis som var kompis med Johan Ivanov i Moskva, en rysk snowboardproffs då, som ingen kände. Men vi ringde till han för att snacka om åkningen i Ryssland. Och han bara, ja, men jag vill hänga på det här. Det här låter ju svinfett. Så då fick vi en rysk kompanjon, vilket var jättetur. Han och jag hade vi sjukt mycket användning för i Ryssland. Och helt plötsligt så hade vi ett crew som skulle iväg. Sen träffades på färjeterminalen i Stockholm och bara, shit, vilket gäng. Undrar hur det här kommer gå.
Så här superhjälte crew.
Ja.
Men det snackar vi också om nu innan intervjun, det här med de här sociala, så att säga, koderna som kanske blev lite avdramatiserade lite på grund av att ni hade en rysk liksom native med er. Du berättade om det här med när ni sprang omkring och filmade till exempel.
Ja, på tåget. Ja, men för oss var det så här, man har ju kameror överallt, man dokumenterar allt. Och helt plötsligt vart en av tågvärdinnarna superupprörd och förbannad och skulle typ slänga av oss från tåget. Och vi bara, hon kunde inte ord engelska och vi bara, vad är det som sker just nu? Men då kom Jon in som en räddad ängel och förmedlade att de trodde att vi ville visa hur dåligt det var eller att det inte funkade eller göra narr av dem.
Västerlänningar kommer inte vara hånar liksom.
Ja. Och men han förklarade att vi är här för ett filmprojekt genom Ryssland och visa på skidåkning och snowboard och allting och att vi är här i ett gott syfte liksom. Och då var hon liksom, bara vände som en femöring och började så här typ gråta och var så här, oh shit, vad fett att ni gör det här, vad roligt ni är här. Och ja, så att det gör ju, den här språkbarriären var ju det största hindret i resa i Ryssland var ju det. Men Jon kom ju och löste alla de där riktigt jobbiga situationerna, så att det har mycket att tacka han för. Och beställa mat.
och men sen att liksom komma fram sen, för det blev färja och sen så bil då, sen ja, eller även tåg upp norröver i Japan.
För ja, för vi kom in till södra Japan.
Just det.
Och så fick man ta den där supersnabba tåget.
Ja, Shinkansen.
Shinkansen, blåsa upp till ovanför Tokyo, där vi hyrde husbilar. Mm. Så att, sen var det husbil i Japan, luffade runt. Vi kan säga vi var ett ganska kompakt gäng efter det här. Vi bodde först liksom allihopa intryckt i en tågkupé och sen bara squeezade vi ihop oss allihopa i en husbil och åkte runt. Och jag sa, vi har sagt efteråt, att det är helt fantastiskt att det inte varit mer
drama
på den här resan. Alltså det var ett väldigt dynamiskt gäng som höll ihop. Så det var coolt.
Men liksom känslan att ha tagit sig hela vägen utan att lämna så att säga marken. Ja, reflekterade ni över det någon gång eller?
Ja, det är en speciell känsla och förstå distansen, längden på resan, vart så här, va? Så här stort i Ryssland, vad det är så här, Ryssland, jag har aldrig förstått hur stort Ryssland var innan jag började resa i det på det sättet. Och sen känslan kommer fram att man har tagit sig dit. Jag vet inte, man är ingen äventyrare. Man har suttit på ett tåg, men det var en cool känsla att så här, jag tog mig till Japan utan att lämna marken. Var, ja. Det var en speciell känsla. Och sen tänkte jag så här, jag ska åka tillbaka samma väg. Men då brukar jag tänka på Göran Kropp.
Just det.
För han cyklade till Mount Everest, gick upp och cyklade hem. Så det var inte så jobbigt. Man började sätta det i perspektiv till det.
Lite så här siffror. Hur länge var ni ute och hur långt var det?
Vi spenderade ungefär 3 veckor i Ryssland kan man säga. Vi tog 2-3 dagar och sen var vi där i Sibirien då, i 12 dagar. Vi var hängde ut och sen 4 dagar. Så vi började runt Lucia, resa härifrån och sen var vi klar i slutet av januari. Och projektet tog slut kanske i mitten av januari, men har man rest så långt så stannar man gärna 2 veckor till. Så vi filmade klart första 2 veckorna i Japan och sen stannade vi kvar och åkte bara för nöjes skull. För det blir ganska, alltså, film och sånt är superroligt, men det är väldigt mycket filmning. Man står och väntar extremt mycket. Det är väl den mindre glamorösa sidan av att hålla på med skidåkning, att det är mycket väntan.
Och nu den här filmen, hur ser planen ut nu för framtiden för det här projektet?
Ja, nu sitter väl Erik och Marcus, som han heter, och river sig i håret och ska sätta ihop alltihop, allt material som har loggats. Så de håller på och klipper det här och skulle klippas under sommaren och redigeras musik och få till. Och sen i höst så kommer det en film. Mm. Skulle gissa på runt 10 minuter säkert.
Mm. Vad var liksom det absolut konstigaste under resan? Går du väl ut en händelse?
Ja, alltså mycket konstiga saker händer väl. Alltså, för var ett land som allting är nytt så är ju varje dag lite konstigt. Men oj, specifika tillfällen. Men det var väldigt konstigt att komma till den här skidorten i Kerigesh där varje lift hade en egen ägare. Så att du kunde inte köpa ett liftkort för hela skidsystemet. Men då fick du liksom åka till en lift, gå till en liftkortskassa, köpa en ticket och åka upp. Sen kom du ner till nästa lift och fick du gå igen till en liftkortskassa, köpa en ny ticket, blippa och åka upp. För du kunde inte köpa liksom alltihop. Det var speciellt.
Inte så praktiskt.
Väldigt opraktiskt. Man hade liksom hela fickan full av papperslappar ett tag. Bara, var den här som skulle ha liksom?
Privatisering gone wild. Vad har ni fått för sådana reaktioner på det här projektet? Från vanliga så att säga, åkare och även ifrån branschen? Och
men jag tror att även så här folk, åkarna, alla tyckte det verkade skithäftigt. Och folk är väl avundsjuka och vill ha gjort det här också. Men ingen tycker sig ha tid, verkar det som. Men jag vet inte. Men att även folk som inte kanske har det här samma miljötänk eller miljömedvetenhet ser det som ett stort äventyr. Så att det finns ju alla. Det är ingen som har tyckt att det har varit dumt hittills.
Nej.
Mycket frågor. Det har varit väldigt roligt på sociala medier. Mycket frågor och folk som vill göra resan själv och frågar. Man har liksom blivit som en resebyrå för tågresor i Ryssland. Berätta priser och hemsidor. Och
det är coolt.
Ja.
För nu var ju det här ett väldigt liksom, massivt projekt liksom. Men vilka så här tankar och känslor skulle du liksom vilja förmedla till någon för att inspirera någon att kanske ja, men ta tåget till Norge eller ta tåget till Riksgränsen eller ta tåget till Åre? Liksom?
Ja, men hela projektet för mig var ju liksom ett visst statement. Man kan ta sig runt på alternativa sätt. Och vissa, Japan är väldigt långt att åka tåg till, men ska du åka i Norge och Sverige så är det inte så jobbigt att ja, men, lyfta tåget som transportsätt lite grann. Mm. Och det jag hoppas att vi kan inspirera någon med den här resan till att ta tåget till Åre eller till Riksgränsen eller Bodö eller destinationer, Alperna. Mm, mm. Så att kan man åka tåg i 6 dagar så kan man, alltså tågresan då mellan Alperna och Sverige på 1 dygn är ju väldigt kort.
Ja. Mm. Nu inför framtiden då, för du har ju lite andra projekt på gång i alla fall, det här med segelbåten och så.
Ja men som sagt, i höstas så seglade vi upp en båt från Stockholm upp till Trondheim. Och för 2 veckor sedan så började vi segla. Vi skulle segla norrut, men det blåste nordliga vindar så vi hamnade i Romsdalen söderut istället. Och förra veckan efter det så seglade vi upp den, så nu ligger båten i Bodö. Och nu ska vi segla i Nordnorge hela våren och toppturar i tanken.
Och kanske till Svalbard?
Kanske till Svalbard. Det beror lite grann på det ekonomiska stödet, så att säga. Och crewet jag kan få ihop. Det är en, lite av en expedition att segla till Svalbard.
Jo.
Det krävs mycket kompetent folk ombord just när det kommer till seglingen. Så det, men jag håller tummarna.
Så om ni hör det här och vill supporta så...
Ja, kör på.
Kör på.
Nej, men så att, och det är väl lite grann också... Nu var ju Rysslandresan att visa på åkning långt bort med lite annat tänk. Alltså, jag vill promota de norska bergen ganska mycket. Det här känns som ett bra projekt för det, för att visa på vad vi har 30 mil härifrån och kan uppleva. Så att, det blir det nya projektet, visa bakgården.
Tack så otroligt mycket för att du tog dig tid. Nu ska jag gå till mitt tåg.
Hemåt.
Lite kortare resa, men hemåt. Tack så jättemycket och lycka till i framtiden.
Tack så mycket. Ha det gott.
Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull.
It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.